den senaste tiden så har det vanligaste uttrycket någon i vårt hem sagt varit wee-oo. Det har kommit från våran 11 månader bebis Evelina som imiterat Samuel, vår treåring, när han härmat polis och brandbilar. Jag tycker det är fascinerande hur redan en treåring blir ett föredöme och ett exempel för en snart ettårig gammal bebis. Och detsamma gäller våra liv. När jag tar på mig arbetskläderna och går ut för att snickra eller fixa något, då ska Samuel ha på sig sina byggarkläder. Och så tar han med sig sin verktygslåda för att hjälpa till. Det vi säger och gör, det blir till exempel för andra. Och ibland så kan det bli skrämmande när man upptäcker hur andra kopierar en ovana som man kämpar med att bli av med. När det gäller församlingen så är vi alla exempel för varandra. Det du säger och gör, det blir på gott och ont till ett exempel för andra. Och speciellt så är fallet för ledare. Förra veckan så talade vi om vad som bör karaktärisera den levande Gudens församling. Där vi la märke till tre saker. Vad är målet? Att vi som församling ska leva gudfruktigt och vara ett vittnesbörd för sanningen. För det andra, hur når vi målet? Jo, genom evangeliet om Jesus. Han är gudsfruktan och sanningen personifierad. Och det är genom evangeliets förvandlande kraft som vi som församling kan leva gudfruktigt och vara ett vittnesbörd för sanningen. Avslutningsvis så lade vi märke till hur man missar målet. Och i texten så påpekas att ett av sätten som man kan missa målet på, det är att bli vilseledd av falsk lära. Hur får vi då hjälp att nå målet och även det yttersta målet, evig frälsning? Det är detta som den efterföljande bibeltexten belyser, där Paulus talar direkt till Timoteus som han har sänt till Efesus. Han blev skickad dit för att ta itu med villolärare och hjälpa församlingen hur de ska leva i gensvar till evangeliet. Och detta så att de blir ett vittnesbörd för sanningen. Om församlingen ska nå sitt mål och ytterst den slutliga frälsningen, så är det viktigt för Timoteus att vara ett föredöme för dem. Detsamma gäller för församlingsledare, men även indirekt för alla kristna. Våra exempel är viktiga för andras slutliga frälsning. Vad kan vi då lära oss från Paulus personliga instruktioner till Timoteus? Hur vi kan vara föredömen för andra? Vi läser från 1 Timoteus 4 och vers 6 till kapitel 5, vers 2. Då står det så här. 1 Timoteus 4, vers 6. När du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesus tjänare som hämtar näring ur trons och den goda lärans ord som du har följt. Men de gudlösa gamla myterna ska du avvisa. Träna dig istället i gudsfruktan. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt. Men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har luft om liv, både för den här tiden och den kommande. Detta är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla. Det är därför vi arbetar och kämpar, för vi har satt vårt hopp till den levande guden som är frälsaren för alla människor. Först och främst för dem som tror. Detta ska du inskärpa och lära ut. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan vara ett föredöme för det troende i gärning, i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. Fortsätt att högläsa i skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste la händerna på dig. Tänk på detta. Lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det frälser du både dig själv och den som lyssnar på dig. Var inte hård mot en äldre man. När du förmanar honom, tala som till en far. Förmana yngre män som bröder, äldre kvinnor som mödrar och yngre kvinnor som systrar i all renhet. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för dessa ord som vi nu har fått läsa. Vi verkligen ber att du skulle använda dem och göra dem levande i våra hjärtan. Tala till oss genom din helige ande. Vi behöver verkligen ditt ord, Herre. Vi är desperata efter dig. Tala, verka i våra hjärtan och forma oss efter ditt ord, Herre, så att vi kan vara exempel för andra. Vi ber i Jesu namn. Amen. För att församlingen ska kunna nå sitt mål och människor komma till frälsning så är det viktigt att Timoteus lever som han lär. Här i texten så tar Paulus upp två saker för Timoteus och ledare, men som även indirekt kan tillämpas på alla kristna. Det är att vara ett exempel genom att leva som man lär, först i det personliga livet och sen för det andra i det offentliga. Det är så lätt att ha på sig masker där vi lever dubbelliv och lär oss att spela olika roller. Men för Timoteus, ledare och även för alla kristna så är det viktigt att vi lever som vi lär, så att vi inte framstår som några som vi inte är inför andra. Låt oss då titta först på Paulus uppmaning till Timoteus när det gäller hans personliga liv. Och här så tar han upp tre saker som även kommer repeteras när det gäller hans offentliga liv. Det är lära, liv och mål. Så för det första, lära. I vers 6 till början på vers 7. Vi läser: när du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesu tjänare som hämtar näring ur trons och den goda lärans ord som du har följt. Men de gudlösa gamla myterna ska du avvisa. Här så pekar Paulus tillbaka på vad han just har sagt om församlingens mål. Att de ska leva gudfruktigt och vara ett vittnesbörd för sanningen genom evangeliet om Jesus. Men framförallt så hänvisar Paulus till texten innan. Precis innan våran text om villolära. Som orsakat att vissa avföll från tron och gjorde att församlingen riskerade att missa sitt mål. När Timoteus lägger fram dessa varnande ord så är han en god Kristi Jesu tjänare. Och Paulus, han kommer fortsätta att beskriva detta i vers 11-16 om Timoteus offentliga liv. Hur ska då Timoteus i sitt personliga liv förhålla sig till lära? Genom att i slutet på vers 6 hämta näring ur trons och den goda lärans ord som han har följt. För att Timoteus överhuvudtaget kunde bli sänd för att hjälpa församlingen i Efesus så var det nödvändigt att han personligen närt sig med trons ord och den goda läran eller undervisningen som det också kan översättas. På samma sätt som vi behöver en daglig, sund kost så har Timoteus närt sig på Guds ord. Han har blivit grundad i den sunda läran och han står fast. Men det räcker inte. Och jag skulle vilja säga speciellt till de som predikar och leder bibelstudier i församlingen. Det räcker inte bara att studera för när man ska ha hand om ett bibelstudium eller predika. Eller vad du har studerat tidigare i ditt liv. Det är livsviktigt för Timoteus och kristna ledare att man dagligen när sig i trons ord och den goda läran. Det är en färskvara. Det är precis som Jesus säger i Matteus 4, vers 4. Den hänvisar tillbaks till 5 Moseboken 8:3 att människan inte bara ska leva av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Om vi under bara några veckor eller månader börjar slarva med vår fysiska kost så kommer det på sikt kunna få förödande konsekvenser. Och så är det med Guds ord. Vi behöver alla dagligen nära oss med Bibeln. Lika mycket som vi behöver mat för våra magar. Om du som ledare ska kunna stå fast och kunna nära andra, så måste du först äta själv. Om du som troende ska kunna växa och ge vidare Guds ord till människor, så behöver du också dagligen äta av hans ord. Hur kan vi då praktiskt göra det? Finn en tid och en plats, precis som när du brukar äta frukost och middag. En tid och en plats där du kan läsa Bibeln varje dag. Om du inte redan praktiserar detta, så är det viktigt att tänka på att det tar tid att få in en vana. Normalt en månad innan det sätter sig. Be att Gud skulle hjälpa dig att förstå och tillämpa det du läser. Och ta dig tiden att noga läsa och studera texten. Och sen be utifrån vad du har läst. Låt det få forma dina böner och din tillbedjan. Det var detta liv som Timoteus hade i Guds ord. Vilket gjorde att Herren nu kunde använda honom för att hjälpa församlingen i Efesus. Samtidigt som han skulle nära sig Guds ord så skulle han avvisa de gudlösa gamla myterna. Vi vet inte exakt vad detta var. Men det var förmodligen de myter som spreds med den falska läran. För en ledare, men även för alla kristna, så är det viktigt att avvisa tomma, gudlösa och världsliga spekulationer, konspirationsteorier och idéer som kan föra oss bort och ta bort vårt fokus från den sunda läran. Här i texten så har det att göra med ett uttryck som oftast används som gamla damer. Det behöver inte betyda att det kom från gamla damer, men att det har att göra med rykten och idéer som sprids från person till person utan en sund källa. Internet fullkomligt överflödar med sånt. Avvisa det och när dig istället med den sunda läran från Guds ord. Det andra som lyfts fram i texten i slutet på vers 7 och i vers 8, det har att göra med Timoteus personliga liv. Det står: träna dig istället i Guds fruktan. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. För den har luft om liv, både för den här tiden och den kommande. Istället för att ägna sig åt myter så ska Timoteus träna sig i gudsfruktan. Det som var ett av målen för församlingen. Om församlingen ska leva gudfruktigt så är det av yttersta vikt att dess ledare är föredömen som själva tränar sig i gudsfruktan. Ordet för att träna, gymnasium, är det ord från vilket vi får vårt ord gymnastik ifrån. Det brukar användas i bemärkelsen att träna sig atletiskt. Atletiska tävlingar, det var någonting som var vanligt i den grekisk-romerska världen. Och någonting som var väl bekanta med i Efesus, i denna församling där Timoteus just nu befann sig. För att kunna vinna en sådan tävling så krävdes träning, träning och träning och åter träning. Om du vill kunna spela fotboll som God's will, som brukar komma till kyrkan och gå med på bibelstudier, så räcker det inte bara med att ha en enorm talang. Du måste ständigt träna. Annars så kan du inte vara på topp. Och Paulus säger att fysisk träning är viktigt på sitt sätt. Men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. Om vi vill leva gudfruktiga liv så kan vi inte bara passivt se på. Likt God's will träna nästan varje dag så kan vi inte bara passivt se på och hoppas att vi växer i gudfruktighet. Utan vi behöver dagligen träna oss i Guds fruktan så att Guds karaktär formas i oss. Denna vecka så läste vi precis klart Don Whitneys bok Spiritual Disciplines for the Christian Life i en bokläsningsgrupp i församlingen. Hela boken bygger just på denna vers. Att träna sig i Guds fruktan. Och den tar utifrån Bibeln upp olika andliga discipliner för hur vi kan växa i Guds fruktan. Jag kan varmt rekommendera denna bok. Hur tränar vi oss då i Guds fruktan? Jo, detta genom att aktivt spendera tid med Gud i hans ord, bön och tillbedjan. Och att utrusta oss för att med evangeliets hjälp kunna leva gudfruktiga liv. En idrottare tränar sig regelbundet i de grundläggande grejerna som löpning och konditionsträning. Men sen så behöver de också specifik träning på områden där de har en brist eller behöver bli bättre. Ta till exempel efter en skada. Då måste de först försiktigt träna upp muskeln eller kroppsdelen som håller på att läkas. Och detsamma gäller för oss. Om vi ser en brist i våra liv som kristna. Till exempel när det gäller vårt tålamod eller böneliv eller ett annat område. Då behöver vi träna oss speciellt på det området. Och för kristna ledare. Så att träna sig i Guds fruktan, det är livsviktigt. Vi nämnde för några veckor sedan de träffande orden från den kristne församlingsledaren Robert Murray McChain. The greatest need of my people is my personal holiness. Det största behovet som människorna i församlingen han verkade hade, det sa han var hans personliga helighet. Inte hans begåvning eller vältalighet, utan hans exempel och föredöme när det gäller att leva ett heligt liv. Och att växa i helighet genom Guds nåd, det kräver träning. God's will skulle aldrig kunna spela på den nivån som han gör om han inte aktivt tränat. Om vi vill växa i helighet så kan vi inte bara passivt let go and let God, som en fras säger, att vi släpper taget om allt och hoppas på det bästa. När Paulus säger till exempel i Filipperbrevet 2, vers 12: därför mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer när jag inte är hos er. Och här så handlar det om vår progressiva, dagliga frälsning. Alltså vår helgelse. Att vi ska arbeta på den för att kunna växa. Men sen så står det i nästa vers. I vers 13. Till Gud är den som verkar i er. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Kära syskon, när det gäller vår helgelse. Så finns det både en gudomlig och en mänsklig del. Vi kan inte helga oss själva. Vi kan inte växa i oss själva i gudfruktighet. Det är ett Guds verk. Men samtidigt så har vi vår del att söka Gud och träna och disciplinera oss så att vi blir mer lika honom. Om vi vill lyckas atletiskt så måste vi träna. Och om vi vill växa i helighet och gudfruktighet så måste vi ta oss tiden och aktivt göra detta genom att ha gemenskap med Herren. Vad kan då du ta för några steg denna vecka för att växa i gudfruktighet? Kanske beställa och börja läsa Spiritual Disciplines for the Christian Life. För några år sedan så gick vi igenom studieguiden i den för de som ville i församlingen, där det var massa frågor om hur man praktiskt kan hjälpa varandra att växa. Kanske du kunde göra detta med någon annan. Finns det ett område i ditt kristna liv som du kämpar med? Eller känner att du behöver växa på? Varför inte börja memorera och tänka på bibelverser som talar om det du behöver växa i? Till exempel i kärlek eller självbehärskning eller ödmjukhet. Om du vill få råd hur du kan växa på ett specifikt område, så fråga gärna en kristen som är mogen, som har vandrat lite längre än dig på vägen, om råd. Vad är då målet med hur Timoteus ska vara ett exempel i hans personliga livsföring när det gäller hans lära och liv? Vi läser i vers 9-10. Detta är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla. Det är därför vi arbetar och kämpar. För vi har satt vårt hopp till den levande guden som är frälsaren för alla människor, först och främst för den som tror. Vad han just sagt, som är ett ord att lita på och värt att ta sig emot av alla, det är gudsfruktan, är nyttig på allt sätt och har löft om liv både i denna tid och den kommande. I vers 10 så står det ordagrant: för detta arbetar och kämpar vi. Så det är detta de arbetar och kämpar för, som har målet med löfte om liv både för denna och den kommande tiden. I kapitel 6 här i första Timoteusbrevet så skriver Paulus om att vinna det eviga livet och det verkliga livet. Det är detta de, alltså Paulus och Timoteus och vi, bör vara exempel för, så att genom vår personliga vandring med Herren, att vi i lära och liv leder andra människor till det eviga livet med Gud. Gud som i vers 10 beskrivs som den levande guden, som de satt sitt hopp till och som är frälsaren för alla människor, först och främst för den som tror. Va? Vad menar han med detta? Att Gud skulle frälsa alla människor och speciellt de som tror? Förespråkar Paulus universalism, att alla människor ytterst blir frälsta? Nej, absolut inte. Det blir väldigt tydligt på många andra ställen där han skriver. Hur kan Gud då vara frälsare för alla människor? Här tror jag ljuset av första Timoteus 2, vers 4. Där det står: som vill att alla människor ska bli frälsta. Att det handlar om en allmän inbjudning till frälsning för alla typer av människor. Kanske den mest välkända versen i hela Bibeln, Johannes 3, 16, säger: på detta sätt älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att den som tror inte ska gå förlorad utan har evigt liv. Den som tror. Så Gud är en frälsare för alla människor. Men det är bara de som genuint omvänder sig och tror som blir frälsta. Här i kapitel 4 och vers 1 så hade människor på grund av villoläran kommit bort från tron. Och Timoteus personliga sätt att leva genom hans lära och liv hade som mål för församlingens medlemmar deras eviga frälsning. Och så är också fallet med dig som ledare och indirekt för dig som kristen. Att vi när oss själva av trons ord och den goda läran och undervisningen från Guds ord. Om vi gör det, så kan vi också leda människor rätt. Samtidigt så behöver vi träna oss i gudsfruktan, som har löft om liv i denna tid och den kommande. Det är inte bara corona som smittar. Gudfruktighet och helighet är något som i positiv bemärkelse smittar av sig till andra. När människor ser ditt gudfruktiga exempel, då kommer de att imitera dig. Inte bara som Evelina med att säga wiu, 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 utan med att leva i gudfruktighet och få del av liv i detta och det kommande livet. Och när människor sedan ser deras gudfruktiga exempel, då vill de leva som dem. Och det kommer att fortsätta och fortsätta att repetera sig. Då kommer Paulus mål för församlingen att uppnås. Där vi lever gudfruktiga liv och blir vittnen för evangeliets sanning. Så att människor blir frälsta och får evigt liv med Gud. Vilka steg kan du börja ta redan ikväll och nästa vecka? För att än mer nära dig i Guds ord och träna dig i Guds fruktan. Och detta med frukten och målet. Med liv i denna tid. Och liv i den tid som kommer. För dig själv och för andra. Vi har nu sett hur Timoteus genom hans personliga liv ska vara ett exempel genom lära och liv. Låt oss nu se på hur han ska vara ett exempel offentligt. När det kommer till lära och liv. För det första, hur han ska vara ett exempel när det gäller lära. Det ser vi i vers 11 och vers 13-14. I vers 11 så står det, detta ska du inskärpa och lära ut. Och här så kommer Paulus tillbaka till vad han sa i vers 6. När du lägger fram detta för bröderna och systrarna, är du en god Kristi Jesu tjänare? Han ska inskärpa och lära ut det vi såg på i förra predikan. Målet för församlingen att leva gudfruktigt och vara ett vittne för sanningen. Detta samtidigt som det verkligen syftar på att han ska varna dem för villoläran i början på kapitel 4. Som hade gjort att vissa hade kommit bort från tron. Timoteus ska inskärpa. Eller till och med ännu starkare som det ofta översätts med på engelska. Han ska befalla. Han ska befalla dem att vara på sin vakt mot villoläran. Som kan leda dem bort från sanningen och gudfruktighet. Tyvärr så blir det allt populärare i den moderna kyrkan. Att tona ner, att offentligt läsa, predika och undervisa Guds ord. Under åren så har jag läst mycket om församlingsplantering. Och tyvärr har det blivit väldigt spritt att försöka plantera församlingar utan bibliskt kvalificerade ledare. Där man försöker ta bort den undervisande och predikande delen i församlingen. Men Paulus säger raka motsatsen till Timoteus. Att han i vers 13 ska läsa högt ur skriften och förmana, vilket används i bemärkelsen när Timoteus predika för församlingen. Och han ska undervisa. Att högt läsa ur skriften. Och att predika sanningens ord. Det är livsviktigt för den lokala församlingen. Paulus går så långt i vers 14 att han varnar Timoteus att inte försumma nådegåvan i dig. Alltså att förkunna och undervisa. Som han fick genom profetord när de äldste la händerna på honom och avskilde honom för tjänst. Vi kan inte nog betona vikten av de äldste och förkunnare den lokala församlingens roll. Att i det personliga livet först nära sig själva i Guds ord. Men också att förbereda sig för att predika Bibelns sanning för hans folk. Det är Guds ord och sanningen om evangeliet som är Guds livsförvandlande kraft som frälser och förändrar oss så att vi kan leva gudfruktiga liv. Och vi behöver höra när hela Bibeln läses upp och förkunnas. att söndag efter söndag tillsammans få ta del av den sunda läran och förkunnelsen från bibelbok efter bibelbok, kapitel efter kapitel, stycke efter stycke som tillämpas in i våra liv och vår lokala församlingssituation. Och här så ser vi också vikten av att vara med i en lokal församling där ledarna känner fåren och vet vad de behöver. Paulus som grundare av församlingen i Efesus, han hade ett hjärta för dem och han visste vad de behövde. Dina favoritbibelutläggande förkunnare på internet, de må vara enastående på att predika, men de vet inte vad GBK, Göteborgs internationella baptistkyrka, brottas med och behöver höra. Och det är svårt att se deras personliga exempel. Missförstå mig inte. Det är inte fel att lyssna på sundare förkunnare på internet. Det gör jag själv. Men det är viktigt att sitta vecka efter vecka under förkunnelsen från dem vilkas liv och exempel vi ser. Och som känner församlingen och dess medlemmar och vet vad de går igenom och behöver höra. Samtidigt så är det viktigt att vi gör detta tillsammans, vilket är utmanande i denna tid, men fantastiskt med teknikens möjligheter att vi kan göra som vi gör här och nu. Att vi tillsammans lyssnar till samma predikningar så att vi kan hjälpa och uppmuntra varandra. Genom att samtala om hur bibeltexten som predikats och lästs borde forma våra liv och församling. Ett jättebra hjälpmedel för detta är Christopher Ashs korta häfte som ger bort i församlingen Hör upp, en praktisk guide till att lyssna på predikan. Här i så får vi många bra tips på hur vi kan lyssna till förkunnelsen i vår lokala församling. Så Timoteus ska vara ett exempel i hur han offentligt läser, predikar och undervisar. Och detta tills Paulus kommer. För det andra så ska han också vara ett exempel när det gäller hans offentliga liv. Vi läser i vers 12. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i tro och gärning, i kärlek, tro och renhet. Utifrån denna text så blir det tydligt att Timoteus var ung. Det var på Paulus andra missionsresa som han träffade Timoteus, som kom att bli en av hans närmsta medarbetare. Och mellan att Paulus första gången träffade Timoteus till dess att han skrev första Timoteusbrevet, så hade det gått runt 15 år. Vilket gör att många tror att Timoteus var någonstans i 30-35, slutet på 30-årsåldern. Det viktiga är inte hur gammal han var, utan att han ska bemöta dem som kanske ställer sig frågande till hans uppgift på grund av hans ålder. Han ska bemöta dem genom att vara ett föredöme för alla troende. Likt församlingsledarna i kapitel 3 så ska också Timoteus uppenbara en god karaktär och vara ett exempel för de troende i hans tal och relationer med andra. När det gäller äldre män som kanske skulle ifrågasätta honom, vad är du för någon pojkspole? Så ska han i första Timoteus 5, vers 1 inte vara hård mot dem, utan förmana dem som om de vore hans far. Hans sätt att vara står också i kontrast hur han ska vara till de falska lärarna, som genom sina ord förledde människor och med sin livsstil i texten innan förnekade det goda som Gud gett dem, eller gett oss. I sina relationer så skapade de här villolärarna konflikter och stridigheter istället för att få visa på kärlek. Och när det gäller tron så ledde de andra bort från tron. Och några av dem själva, som vi såg i kapitel 1, hade begått skeppsbrott i tron. När det gäller den sista grejen i listan här, renhet, så betonar Paulus i kapitel 5 senare två gånger detta till för Timoteus. Som i första Timoteus 5:2 som vi läste. hur han ska förmana yngre kvinnor i församlingen som systrar i all renhet. Och i kapitel 5, vers 22, hur han ska hålla sig ren. Det är av yttersta vikt för kristna ledare att de är föredömen i hur de lever sina liv offentligt. Och allt det börjar med hur de lever i det privata. Att man inte tar på sig en mask för offentligheten och spelar en roll vilket man inte är i sitt personliga liv. Om Paulus mål för församlingen är för dess medlemmar att leva gudfruktiga liv, då är det oerhört viktigt att dess ledare visar vägen. Det var det Robert Murray McShane gjorde som sa: "The greatest need of my people is my personal holiness." Han levde som han lärde. När han var endast 29 år gammal så dog han av en sjukdom. Och på hans gravsten så skrev man, inspirerade av 1 Timoteus 4, vers 12 som vi just läste, så skrev man fritt översatt dessa ord: "Han dog det år han skulle fyllt 30 och efter 7 års pastoral tjänst. Han vandrade nära Gud och var ett föredöme i ord, i konversationer, i kärlek, i ande, i tro och i renhet. Och han slutade inte dag och natt att arbeta och vaka för själar." Tänk er endast 29 år gammal. Och det var detta de efterlevande ville att han skulle bli ihågkommen för. Vilket underbart föredöme för ledare. Och ett exempel för oss alla att ta efter. Hans personliga lära och liv gjorde att han i det offentliga bara strålade ut Jesus. Det finns inga genvägar till ett heligt liv. Det börjar i det fördolda, i ditt personliga liv med Gud. Och vilken glädje när andra tar efter ditt exempel och inspireras att leva för Herren. Även i det offentliga så lyfter Paulus i vers 15-16 fram målet med läran och livet. Han skriver till Timoteus i vers 15-16: "Tänk på detta. Lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det frälser du både dig själv och den som lyssnar till dig." För ledare så behöver de tänka på sin lära och sitt liv så att alla kan se deras framsteg. Detta betyder inte fullkomlighet. Men när församlingen ser på Timoteus, på hur han verkar, att de ska se hans framsteg. För ledare så bör detta bli tydligt om man ser tillbaka på deras tjänst år efter år. Att det blir påtagligt att de gör framsteg i sin roll att leda, nära och varna församlingen. Ledarna behöver vara noga med sitt liv och lära. Och när de gör det, då får vi målet. Då frälser de både sig själva och de som lyssnar på dem, talar Paulus om. Här så menar han inte bokstavligt att Timoteus ska frälsa varken sig själv eller sina lyssnare, för endast Gud är vår frälsare. Men genom hans föredöme i lära och liv så ska han bevara sig själv och sina lyssnare från dåligt inflytande och från den falska läran som i 4 vers 1 hade gjort att vissa kommit bort från tron. Din lära och ditt liv har stor påverkan på andra. Om lilla Samuel, endast 3 år gammal, kan vara ett exempel för sin snart 1-åriga syster, hur mycket mer inflytande har inte du och jag på gott och ont? Oavsett din ålder eller hur länge du har varit kristen, du har ett otroligt inflytande på andra och kan vara ett exempel för dem. Robert Murray McShane's liv vittnade inte bara för hans samtid, utan även för oss idag. Vilket arv kommer du lämna efter dig? Hur kan du idag växa som ett föredöme för andra att följa? Allt börjar med att nära dig själv i ordet och att träna dig i Guds fruktan. I eftermiddag eller ikväll, ta igen en stund och fråga dig själv, vilka praktiska steg kan jag ta för att växa i att vara ett föredöme för andra? Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för att du är vårt största föredöme och exempel. Att fastän du var till i Guds gestalt, att du inte räknade tillvaron som Gud som ett segerbyte, utan att du utgav dig själv när du blev människa. Du kom ner och tjänade och blev lydig och dog till och med på korset för oss. Tack för ditt exempel. Tack för att du har lagt ner ditt liv för oss. Hjälp oss att växa i helighet. Att bli gudfruktiga. Jag ber för oss alla att vi skulle få en djupare gemenskap i vårt personliga liv med dig. Och att detta skulle få leda till i det offentliga hur vi bara reflekterar och skiner ut Kristus till andra. Jag ber för ledarna i vår församling. Jag ber för Trevor och för mig. Och vi ber för dem som på olika sätt hjälper till med att undervisa, Herre. Jag ber att du verkligen skulle bevara oss fria från synd, Herre. Och att du skulle göra oss heliga som goda exempel för alla. Vi ber för de evangeliska församlingarna i Sverige, runt om i vårt land, Herre. Vi ber att du bevarar och beskyddar ledare och verkligen fortsätter att resa upp många ledare som goda exempel för andra. Och för oss alla, Herre, må vi verkligen få reflektera vem du är till en döende värld. Vi ber att vår församling skulle få karaktäriseras av helighet, gudfruktighet, och där vi verkligen skulle få vara vittnen för sanningen, Herre. Använd oss och forma oss genom evangeliet. Hjälp oss att kunna uppmuntra och styrka varandra på den här vandringen, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen.